social license to operate.
Men det är fortfarande inte nog, det behövs ännu mer.
Ny information och kunskap som man lär sig av.
Att förändring kommer vara en utmaning.
Hej allihopa och välkomna till Söndagskaffe med Sofia och Denise.
Ja, hej och välkomna.
Då var det dags igen. Är mitt ljud lite högt?
Okay. Lite högre än vanligt. Jag kan prova att sänka lite. Det är sådär.
Ja. Ska vi ta en check-in?
En check-in?
Ska vi checka in?
Checka in, okej.
Ja.
Det innebär?
Det är bara hur...
Läget?
Ja, exakt. Eller som man säger på isländska, bara vad säger du?
Vad säger du? Vad säger du? jag säger bara allt gott.
Mm-hmm.
Har varit i Reykjavik idag och haft en tjejdag.
En vanlig dag.
En mamma-date. Det var trevligt. Mm. Och var vanlig. Det vill säga, jag har haft jeans på mig, jag har mascara och jag doftar inte häst eller svett.
Som jag gör.
Ja,
nej. Sitter jag här.
Nej. Och bara, ja. Haft en mysig dag.
Välbehövligt. Lite annorlunda grejer.
Det är välbehövligt ibland. Mm. Så inemellan. Så att jag har faktiskt shoppat loss lite idag. Det var trevligt. Händer inte så ofta, så då får man. Hur har din dag varit?
Den har varit bra, men jag är lite trött och så. Säger jag det varje podd? Eller är det bara för att vi spelar in på kvällen?
Det är nog för att vi spelar in på kvällen.
Ja, det kanske är det.
Vi lovar, Sofia är inte alltid trött. Men hon
Nej,
är trött på kvällarna.
Det är lugnt med mig. Ja, jag är väldigt kvällstrött. Ja. Eller så, ofta när jag, alltså när man kommer in från stallet på kvällen, då bara...
Går luften lite ur.
Ja, då är jag klar för dagen.
Ja,
för
att och då
jag
slappar
gör,
man av.
Ja, och jag gör så mycket saker kanske då hellre på morgonen tidigt, sånt ärende göra, ja. Liksom. Men sen när jag kommer in på kvällen, då är jag bara färdig.
Lar för dagen. Ja, nej, du är ju morgonmänniska, jag är kvällsmänniska. Och så är man lite både och när man har barn. Mm. Man får vara flexibel. Men jag tycker ändå skönt. Men jag är också lite idag. Det diskuterade jag och Elin när vi var i Reykjavik idag. Att när man bor så här ute på landet och du vet, man är van vid att det är tyst och det är inte mycket folk. Alltså bara det att vara i stan bland mycket människor. Alltså jag är helt
slut
i huvudet.
Går inte.
Det är som att man har ett sånt sus och sen när man kommer hem så är det bara så här, nästan som har lite tinnitus för att man är inte van vid så mycket ljud.
Jag vet. Alltså jag älskar ändå att åka in till stan och så. Alltså jag tycker det är att, som idé bara mysigt. Vet. Men sen när man har varit typ en liten stund, då är jag också så här... ta mig hem nu.
Ja. Och det är så konstigt för att jag får helt sådär på riktigt att jag blir lite som att du vet när man är här men man är inte riktigt här. Det känns som lite sådär bara man är lite borta. Jag får alltid så när jag går i shoppingcenter, alltså så inomhus.
Det är för mycket intryck.
Ja, men helt ärligt. Det känns som att jag blir bara bombarderad och så är jag bara zoomar ut och så blir jag lite så bara som i en dimma. Och det var inte bara jag som kände så uppenbarligen, så det var skönt att höra. Men ja, det är nog vad man är van vid.
Ja, såklart. Det är mycket intryck och så. Sen kan det kan ju vara skönt också.
Ja,
att det är så mycket som pågår runt omkring en. Alltså ja. Så. På ett sätt.
Men jag är väldigt glad att jag inte sitter i trafik varje dag.
Ja, 100%.
Jag är väldigt glad att jag inte jobbar inomhus varje dag, hela dagarna. Och jag är väldigt glad att det inte är jättemycket folk runt omkring mig hela dagarna varje dag.
Så. Då har du ju rätt jobb då.
Helt klart. Helt klart. Och det var ganska skönt att få känna så. Alltså att man gör,
ja.
Man är det andra rätt. Och så känner man att fan vad skönt. Jag gör verkligen det jag ska göra. Och vad jag vill göra.
Ja, men vad bra. Ja, då har vi checkat in.
Ja, jag checkar in.
Ska vi checka in på dagens ämne?
Ja, idag har vi faktiskt ett förbestämt ämne. Som vi har varit lite spända på att få prata om. För att det är ett ganska hett ämne idag.
Mm. Eller vad man ska kalla det.
Ja, på både positivt och negativt sätt.
Ja, precis.
Att det är ett hett ämne. Och det är ju om hästvälfärd.
Exakt. Och alltså, vi ska börja prata utifrån något som kallas social license to operate.
Yes, SLO. Ja, social license to operate.
Exakt.
SLO. Och för de som kanske inte vet vad det betyder så är det, vill du förklara vad SLO innebär? Jag vet inte ens vad svenska.
Jag vet inte vad det svenska ordet.
Jag vet det på isländska.
Ja, precis. Men det är,
är det inte bara så social, alltså license är ju rätt, rättighet eller att du har en licens. Så samhällets egentligen licens att få utföra vår
det vi
sport.
Gör. Ja, alltså egentligen är det socialt, alltså det vi har tänkt att prata om liksom är ju så här, är det socialt accepterat att ha hästar överhuvudtaget? Ja. Och är det socialt accepterat att rida på hästar?
Och är det socialt accepterat att då tävla på hästar?
Ja, allt det liksom.
Hela biten.
Så att det är väl det som är, och det har ju varit mycket på tapeten, alltså senaste liksom året egentligen. Och det är ju någonting som man heller inte längre kan så blunda för. Även om man kanske skulle vilja. Så.
Ja, fast det är väl det som vi har pratat om sinsemellan, att det är absolut jättebra att vi inte blundar för det. Och det är egentligen viktigare att att vi äger upp det, alltså så står upp för det och faktiskt pratar om det. Så att det inte blir att samhället ifrågasätter, men varför pågår det här och ingen vill göra någonting eller de låtsas som ingenting, att då hellre ta kontroll över vad
situationen.
Ta kontroll över situationen. Och jag tyckte det var så bra parallell, eller så, för att förklara vad social license to operate faktiskt är, för att det var faktiskt mätte som när vi var på kurs, var det förra året?
Ja, det var förra året i februari var vi på kurs för Mette. Och då var det första gången som det här begreppet kom upp. I alla fall för min del.
Och för min del också.
Ja, och då var det så ganska nytt och man förstod ändå vad hon pratade om. Men sen så känns det som att efter det har det bara liksom eskalerat.
Ja. Ja, helt klart. Men det som jag tyckte var så fint för att förstå, verkligen förstå vad social license to operate är, så drog hon den parallellen med förr i tiden när det var kolgruvor och man arbetade i gruvorna, att det var egentligen ingen som förbjöd det. Det bara blev socialt bara inte accepterat för att det var dåliga arbetsförhållanden, det var dålig lön, det var otroligt farligt. Så då bestämde egentligen, det var egentligen bara för att samhället och så man bestämde att det här är inte okej, och då var heller inte längre, jobbar man inte med det längre heller. Och det är det som är risken för oss med hästarna.
Om massa andra, alltså det är en sak att vi har en uppfattning om hur ridning är och vi gör vårt bästa varje dag och allt sånt, men samhället runt omkring oss har ju, alltså kan ju ha jättestor påverkan med det vi håller på med liksom. Precis. Alltså som är det där tillfället då.
Ja.
Och det finns ju massa sådana exempel på, ja, men bara saker som man har gjort tidigare liksom för många, många år sedan som man inte gör längre.
Till exempel hundracing i Australien. Bullfighting, djurfäktning.
Och som på Island till exempel, så nu vet jag inte riktigt hur långt tillbaka det är, men inte så länge sedan. Då fanns det ju, så lät man hingstar slåss mot varann,
ja,
tills en av dem dog. Mm. Och det var liksom ett evenemang som man typ gick och tittade på.
Precis.
Och det, så många år sedan är det faktiskt inte sen det var liksom. Och det, om man tänker på att det skulle ske idag, så känns ju det helt orimligt.
Ja.
Och då får man också tänka på att okej, men kanske vissa saker som vi gör nu kanske kommer vara helt orimliga om 100 år.
Ja. Och inte ens så länge förhoppningsvis. Nej. Alltså vissa saker kan man ändå känna så att okej, hur kan det här vara? Hur kan det här faktiskt vara lagligt?
Vara accepterat. Ja.
Så att det är det som är, det är det som är bra med SLO nu, att det har kommit upp och att det är så mycket diskussioner. Vissa tänker vi kanske att okej, ja, det är jättebra att det kommit upp, men det är fortfarande inte nog. Det behövs ännu mer. Men det är väl det som är första steget, att börja uppmärksammas och att det pratas om.
Ja, och jag tror också att så här, om man ska ändra någonting eller göra förändring, alltså överhuvudtaget vad det nu än är liksom, så kan man inte ändra för mycket på en gång. Det kommer ta tid.
Och som vi lyssnade ju på, vi har ju lyssnat på föreläsningar nu i vinter om just SLO och olika aspekter, så att det har varit veterinärer och doktoranter och allt möjligt.
Forskare
som har pratat om utifrån alltså från forskning utifrån med det här, vad ska man säga, utifrån SLO. Och då nämnde de det i det här, liksom, de här olika föreläsningarna, att change equals challenge.
Mm-hmm.
Att förändring kommer vara en utmaning. Och det ligger en utmaning i att förändra de här sakerna, men det är inte omöjligt. Men det är bara viktigt att det görs på rätt sätt så att det inte går ur kontroll och att vi missar, alltså förlorar den här rätten att
faktiskt hålla på med hästar.
Precis.
Det var väl lite intro, men det är så mycket, det är så mycket man kan säga om det här.
Ja, exakt. Och det är, alltså, så här, vi vill ju också prata om det här för att vi är ju också en jättestor del av det, kan man säga. Och alltså, som jag vet att både vi är ju så här, man är väldigt mån om vad man till exempel säger i den här podden. Ja. Så att, så här, man är också lite nu att så här, jag vill inte säga någonting som kan på något sätt tolkas på ett eller annat sätt, alltså i alla avsnitt, bara inte bara det här, utan allt som vi säger, det kan ha så stor inverkan på folk.
Precis, men där tror jag också att det är viktigt, eller alltså, jag tror att vi båda försöker att tänka på det när man säger någonting, att det framgår att okay, det här är min personliga åsikt och utifrån den kunskapen jag har idag så upplever jag det så här. För det är skillnad på personlig åsikt och fakta. Och någonting som är vetenskapligt bevisat. Och där vet jag att, och det har vi pratat om förut, att, där, att göra skillnad på personlig åsikt. För att när en kompis till mig pratade med en annan ryttare om en användning av till exempel sidotyglar. Och hon liksom gick tillbaka till vad det finns för vetenskaplig forskning på det här. Och vad man vet utifrån vetenskaplig, det finns vetenskapliga bevis. Och den här tjejen säger, men det är din åsikt. Men nej, det är fortfarande inte. Jo, på ett sätt absolut, men det är fortfarande, det finns fakta bakom det. Och att det måste man göra skillnad på, för att du tycker att sidotyglar är jättebra när det finns vetenskapligt bevis för att det inte är det, då är det ju din åsikt att det är bra, men det betyder inte att det är så.
Nej, precis, och också som alltså det här med hjälptyglar och allt sånt där, det är också någonting som det finns väldigt mycket forskning på. Det är ju inte så att det är liksom en studie som har kommit upp som visar någonting. Nej, alltså, nej. Och det ska man ju också alltid såklart vara källkritisk liksom, på hur forskningen går tillväga och sådär.
Och där kommer du in på en väldigt bra sak, tänker jag, som jag vet att både vi har lärt oss för att vi har gått på universitet, så att vi har ju verkligen, de har präntat in i oss, var källkritisk. Och där, det är väl någonting vi kan säga på en gång till allmänhet, alltså för de som lyssnar, att när ni får information eller det är någonting nytt eller den delen gammalt, våga vara källkritisk. Vad det innebär är att okej, var är det här personens åsikt? Finns det någonting som är det här forskat på? Var kan jag få information om det här, att det här faktiskt är så som de säger? Och att det får man ju alltid. Jag tror.
Och det också gäller samma sak, bara att vi sitter och pratar här. Om det är någonting som vi säger som man tycker så här, men vad menar de egentligen med det där? Det är också så här, det är helt okej att fråga.
Ja, gud ja. Och ifrågasätta. Och det är det som är viktigt, att våga ifrågasätta. Ja. Och att då också att kanske kunna.
Och typ göra det med ett öppet sinne.
Ja.
Inte ifrågasätta och ha kanske en liksom så baktanke med att så här, jag tycker inte alls så. Ja. Utan att ifrågasätta bara med ett öppet sinne.
Ja. Precis.
Och det kanske inte är någonting som du håller med om, men man kan ändå ta in det och kanske lära sig någonting av det senare. Liksom.
Precis. Och det är lite kul, för nu kommer jag tänka på, för vi börjar prata om hjälptyglar, sidotyglar. Det poddavsnittet du skickade till mig. Ja. Har du lyssnat på det?
Jag lyssnade på nästan halva.
Ja. Har du kommit till den delen när man pratar om just sidotyglar?
Jag kommer inte ihåg.
Okay, det är ett avsnitt i Equipodden var de pratar om hästvälfärd. Och vem var det nu igen? Vad heter han?
Heter han Anders Eriksson?
Ja, Anders Eriksson. Precis. Och han säger ju det, och det är det som är, det har jag också tänkt på, för att jag har sett att det på olika forum har ifrågasatts. Just det här med att när du går, om det är på Strömsholm, att en del av ditt prov är att du ska kunna arbeta med alltså inspänningstyglar i longering. Okay. Men varför från början?
Ja.
Ja. Ja, där kom det. Då får du också rätta mig om jag har fel, eller ja. Säg om du kommer på något mer. Det användes till att börja med när de sitsövningar, alltså när du jobbade i longering i sitsövningar.
Mm. Och då hade hästen hjälptyglar, och då var det mer fokus då på ryttaren. Precis. Att den skulle öva sin sits.
Precis.
Om jag förstod det.
Ja, så förstod jag det också. Och jag kommer ihåg, så gjorde vi det också på Holar.
Mm.
Att vi hade sidotyglar när vi longerades.
Exakt.
Inte för att förstå varför egentligen.
Varför man hade på Holar? Jag vet inte, det kan ju också ha att göra med att det finns en tanke med att man använder det på det viset. Förstår du?
Ja,
men det här är ju också bara en sån grej. Att så här, okej, men så gjorde man förr i tiden. Och så har man kommit på senare att såhär, okej, men varför använder man egentligen det?
Ja.
Förstår du vad jag menar?
Ja, för jag försökte tänka på, okej, det var till för när man longerade, alltså i sitsprov eller tränade sitsen. Men varför? Till vilket ändamål? Varför hade man sidocyklar då?
Kanske bara för att ryttaren inte skulle behöva tänka på tyglarna. Jag vet inte.
Men jag tänker, det gör väl ändå den som står på marken tänker väl på hur hästen... Det förstår jag.
Ja,
och det är ju sånt här, det är det här,
jo,
som
men det är samma sak,
alltså,
som till exempel det här isländska stångbettet med tungfrihet som kom. Och alltså så här, okej, det kommer ett nytt bett på marknaden, man provar det och sen så har man kommit fram till att så här, nej, det är inte så bra för hästen, och så nu finns det en regel på att man inte använder det.
Ja.
Och alltså så här, det, de som provar det här bettet första gången tänkte väl kanske inte att det här skulle vara något tortyrredskap, liksom, förstår du? Men att så här, det kommer fram hela tiden ny information och kunskap som man lär sig av.
Ja. Och det är därför det är så viktigt att det forskas.
Ja. Och nu, alltså så här, vi är inte jättegamla, men, men det har bara hänt saker, alltså sen jag började rida och tills nu, liksom.
Ja.
Det var bara standard att man hade alltid bara en gelpad under sadeln när man red. Men nu så vet man att så här, det är kanske inte det bästa. Det finns mycket andra material som man kan använda istället.
Ja, framförallt, det är inte bara att det är inte det bästa, utan det är verkligen inte bra för hästen.
Nej, men då, alltså, som när jag började rida på ridskola och när jag var yngre och, så här, det, och hade egen häst, det var bara det man hade.
Ja.
Förstår du?
Och det, man ifrågasatte inte,
nej,
varför.
Nej, det jag menar.
Jo, men det är för att sadeln inte ska glida.
Exakt.
Och så var det bara.
Ja, men och nu har man lärt sig att så här, det finns mycket annat som man kan använda istället.
Ja, och att hjälpa direkt på hästen faktiskt kan vara skadligt, mm, eller är skadligt.
Ja, och det är också sånt som har kommit med forskning, liksom.
Ja, precis.
Så att det är ju mycket kanske, jag vet inte, det är ju jättemycket som kommer ändras. Alltså jag vet, ett exempel på det också är ju, vi pratade i förra avsnittet om Ejolfur Isofsson,
ja,
eller hur? Vi hade varit och kollat på klinik med han. Och han har ju en gammal bok. Har du den?
Ja.
Ja, en liten blå bok, den ligger där. Ser du? Som heter Au Hestbacki.
Ja, just det. Ja.
Mm. Och alltså det här är en av de så här tidiga, typ, vad ska man kalla, alltså så här undervisningsböcker som kom, liksom. Och jag vet att ett kapitel i den så skriver han om att draga hästen samman.
Att dra ihop hästen.
Dra ihop hästen.
Ja.
Och vilket han beskriver typ samling.
Ja.
Ja. Och jag vet att det här är någonting som han efteråt har ångrat.
Ja.
Men där och då, efter den kunskapen som han hade och det han visste då, då var det här ett, liksom, okej sätt att skriva på.
Ja.
Förstår du?
Gud, ja.
Och det är det som kanske är så svårt som med böcker till exempel. Det står ju alltid. Det finns ju alltid kvar, liksom.
Precis. Men det är väl också kanske därför att den boken, skulle man läsa den idag, finns säkert jättemycket som är bra om man kan ta med sig.
Jättebra,
av det.
Ja.
Men än en gång, man får vara källkritisk och kanske kunna så sålla ut. Till exempel att vi drar inte ihop hästen när vi vill samla den. Men det som var, vi båda tyckte efter att ha lyssnat på de här föreläsningarna, det var ju det att mycket som vi kanske tycker, men det är väl klart att det är så. Men poängen är att det finns faktiskt forskning som säger att det är så. Till exempel som Gudrun Stefansdotters undersökning med ryttarens påverkan, alltså vikt, hur den påverkar hästen. Och att det säger sig lite självt att det är klart, om du har en 10 kilos ryggsäck och går 10 mil, så är det lättare än att gå med 20 kilo i 10 mil. Att det är ganska logiskt, men just att det finns forskning som visar att det faktiskt är så. Så det är inte bara för att jag tror eller tycker det, utan det är forskning som visar att det är så. Det är mätningsbart.
Det är jätteviktigt. Gudrun har ju gjort, hon är ju typ en av de få som har gjort jättemycket studier på just Islands hästar.
Mm.
Och har gjort mycket forskning på hålor. Så att om man är så att man tycker om att läsa mycket sådana vetenskapliga artiklar, vilket inte alltid är så lätt läsning.
Nej, men samtidigt, det man också kan göra, som jag ibland gör när jag är lat, helt ärligt, det är att bara läsa så sammanfattningen. Lite, vad kom ut ur den här studien? Vad kollade man? Hur kollades det? Och vad var resultatet? Men
ja.
Ibland räcker det. Det kan vara okej.
Ja, gud, ja, verkligen, verkligen.
Så att bara, okej, det var det här man kunde visa. Men som till exempel med den forskningen, så så är det många som tycker, ah, men perfekt, nu har vi ett mått. Vi har en liksom tumregel för, eller en regel för hur tung karryttaren var i förhållande till resten. Men som hon också säger i forskningen, och hon har sagt mycket efteråt och pratar om det väldigt regelbundet, att det du inte kan mäta i forskningen eller kolla, det är okej hur underlaget är, hur tränings, så hur vältränad hästen är, så alltså vilken träning,
hur vältränad, ja, fysiska kapacitet, ja,
ålder,
exteriör
och hur länge du rider, hur mycket övergångar du gör, är det uppför, är det nerför, är det mjukt underlag, är det jämnt underlag, alltså det är så många saker som spelar in som du inte kanske kan mäta på så sätt. Så att absolut, nu är det pratat om att 20% av hästens tyngd är en så ideal
vikt för ryttaren.
För ryttaren med utrustningen då. Och då kan, visst är det med utrustning?
Mm.
Ja, då kan man ändå räkna med att sadeln är cirka 7 kilo ish. Men att då också det här med hur
balanserad ryttaren.
Precis, hur väl balanserad ryttaren är.
Mm-hmm.
Men det som jag tyckte var det roligaste, som jag blev så här, yes! Äntligen! Att de har visat att hästens storlek, det vill säga höjd på manken, har ingenting att säga till om hur väl den bär vikt.
Ja.
Den är inte mer viktbärande för att den är högre. Däremot så spelar ryggens bredd och bogens, visst var det bogen också, eller så bringan?
Det vet jag faktiskt inte.
Jag tror att det var kanske inte med i mätningen, men de, i alla fall bredden på ryggen, det hade mycket mer att säga om hur viktbärande hästen var, hur stark den var, hur mycket det påverkade den med ryttarens vikt. Så, nu kan vi bara sluta och söka 145, minst 145 i mankhöjd på alla hästar i alla annonser nu.
För att man vill ha viktbärande.
Ja, för det är inte så. Och det är rimligt att tänka att ja, men den är stor så den är viktbärande, men du kan ha en mindre häst med en bredare rygg som är bra mycket mer viktbärande.
Mm. Det är mycket som ska räknas med.
Precis. Många faktorer. Och det var också kul tycker jag med när de hade kollat, för det hade de inte kollat när jag gick på Holar, utan det är nu i efterhand, det här med turhästar.
Och ja, just det.
Hur väl de, och de klarade högre vikter bättre än skolhästarna.
Mm.
Det var så här, yes!
Ja, och då undrar man ju också om de har en, har de någon, alltså några drag i deras exteriör till exempel, som gör att de bär då vikt bättre, förstår du?
Var det inte bland annat att de då på de hästarna försökte att kolla med ryggens bredd?
Mm.
Att, och de sa att dels det, att det var svårt att hitta hästar med riktigt alltså dåliga ryggar, så här smala ryggar och inte välfyllda. Och det är jättepositivt. Det är ju vad aveln har gjort. Att vi...
Ja, och speciellt då kanske deras avel där det var då att de har tagit fram hästar för
turridning.
Exakt.
Och det vet jag att det gör ju vi också, ja, hos oss.
Precis.
Att, och det är väldigt så, han är inte nöjd ifall det är en spinkig rygg, utan han vill ha en bred och liksom.
Ja, det är då absolut inte en häst som han vill avla på i framtiden liksom.
Nej, det ska vara, och är det en häst som har en bra exteriör överlag, men ryggen kanske är ett litet minus, då ser han alltid till att ha väldigt stort, en hingst med stort plus för rygg. Då ska det vara otroligt bra rygg emot den lilla, vad ska man säga, vad heter det?
Alltså man har, nackdelen.
Nackdelen, tack.
Ja.
Det är ordet. Det är ordet, ja. Precis. Exakt.
Ja, jag fattar. Men det är ju då Gudrun Stefansdotter heter ju hon.
Ja. Och den forskningen, alltså det har ju de gjort i samarbete med SLU. Så att det här är forskning som jag vet också, jag tror att många har sett, det har pratats om, det har i alla fall jag sett i olika hästforum på nätet. Just om ryttarens vikt och att ja, men det är visat att det är 20%. Absolut, men glöm inte snälla när
allt
vi pratar
annat
om det, allt det andra som spelar roll. Och det vet jag, berätta Elin idag att hon hade lyssnat på Kaffestaven och då hade de pratat om just det här med ryttarens vikt och att de hade varit på tur, så var det en tyngre islänning som hade ridit hästen och den var knappt, den flåsade inte, den var inte trött, men en tyngre rejäl man så som många är skeptiska till idag för de tänker, åh, stackars hästarna. Men så hade en liten spinkig kvinna ridit samma häst dagen efter. Och den var helt slut. Den var svettig, den flåsade. För att hon var inte lika välbalanserad. Och då är jag också så här, okej, men om du väger 60 kilo och inte för ditt glatta liv kan sitta still i sadeln och hela tiden påverkar hästen så att den måste parera dig. Då är det jobbigare antagligen än att bära 20 kilo mer eller 30 kilo mer. Men var du ryttaren sitter över tyngdpunkt rätt liksom
I balans.
Ja, i balans och bara inte stör dig. Och det kan inte jag säga att det finns vetenskapligt bevis för.
Men... Nej, och det är ju också sånt som är så himla svårt att ens mäta.
Ja, fast tekniskt sett det borde gå att mäta. Det är frågan hur, det är en annan fråga, hur vet, rätt mot hästen är det att sätta en lätt ryttare och medvetet störa den konstant för att se fysiologiska, alltså hur det påverkar.
Men så finns det ju också så här, okej, men om du har jättelång överkropp till exempel, eller om du har kort överkropp och långa ben, vad är bäst?
Lång överkropp, det är klart, och då har du ju högre, då kommer ju din så center of gravity vara högre upp.
Exakt.
Och längre ifrån hästen, och då blir
det
ju
svårare.
Och det är väl lite samma, det tänkte jag på, det känns ju egentligen logiskt då med höga hästar och framförallt höga och gängliga hästar, att det måste ju bli svajigare än såklart en mindre och lite mer bastant, den såklart gamla typen. Så att det är också så här frågan, okej, är det bättre att få
jag kom ihåg, oj förlåt, men
nej, det
jag kom ihåg en gång på skolan, då fick vi rita vår drömryttare, alltså hur skulle den ultimata ryttaren se ut, alltså kroppsligt.
Okej.
Förstår du?
Ja.
Och den såg ju helt galen ut. Den hade ju ganska kort överkropp.
Ja.
Långa ärmar. Alltså nästan fram till tyglarna.
Varför?
Jag kommer inte ihåg det bara. Men för att man ska vara alltså närmare att alltså korrigera och så.
Ja.
Och sen benen ungefär alltså precis typ nedanför magen på hästen.
Ja. Ja, det vet jag att vi... Många gånger, de lite kortare ryttarna i klassen, att vi var så ofta som vi avundade dem för att de var så små. Alltså det är en fördel.
Mm.
Men det är klart, det är inte kanske lätt för dem när de rider de stora hästarna att på samma sätt.
Ja, jag bara kommer ihåg den här bilden för att vi fick rita upp den på tavlan nämligen. Alltså på en häst, och den såg helt tokig ut.
Men så kan det vara.
Ja. Men ja, man har ju bara den kroppen man har, så att säga.
Man får bara göra det bästa man kan utifrån det. Och där är väl också en sak att jag tror att det är lätt att prata om hur hästen ser ut och hur hästen tränas, men vi kanske inte är lika duktiga på att faktiskt ta en lite närmare titt
på oss själva.
Mm. Och att man kan inte rättfärdiga, men jag är inte tung. Bara för att, liksom, okay, för att vågen säger en sak, men så kanske du inte har koordination och balans för att hjälpa hästen på ultimata sätt. Så att det är så många, många faktorer där man måste våga kolla på alla delarna.
Verkligen. Det här avsnittet är i ett betalt samarbete med Istölt AB och Haffi Gislason.
Ja, och vi känner ju båda Haffi personligen. Och vill du lära känna honom lite bättre så kan du lyssna på vårt avsnitt nummer 26 där han gästar podden. Men annars så, Haffi är ju en coach och mental tränare. Och han erbjuder Zoom-baserade tjänster med mental träning.
Och vem kan det här rikta sig mot?
Det är det som är så bra. Alla ryttare som vill utvecklas egentligen. Och det finns olika paket som man kan välja emellan. Så att har du till exempel behöver någonting hjälp med rädsla så finns det. Och tävlingsnervositet, hantera stress, förbättra självförtroende.
Sätta upp mål.
Bara you name it, allt. Och det är ju egentligen bara för dig som vill bli en bättre ryttare för din häst. Och det vill vi väl alla.
Mm.
Så det här gynnar helt klart alla. Och han erbjuder både personlig coachning och gruppcoachning. Där du kan få gemenskap med andra liksinnade ryttare helt enkelt. Så att det finns egentligen allt för alla.
Så är det verkligen.
Så det är bara in och välj och vraka på haffi.se. Vi kommer länka hans hemsida på Instagram.
Ja, i poddbeskrivningen.
Yes.
Och på haffi.se så hittar du där alla kontaktuppgifter. Om du vill fråga mer, då bara skicka ni iväg ett mejl och frågar vad som kan passa mig till exempel.
Precis.
Och Haffi säger ju ofta att du är bättre än vad du tror.
Det är hans lite så hashtag, du är bättre än vad du tror.
Motto. Ja, precis. Och det har ju han fått oss att känna många gånger.
Gud ja, vi har ju fått coachning genom egentligen hela vår Islandsresa med Haffi. Så att vi kan starkt med handen på hjärtat rekommendera det här för alla, vare sig du rider i skogen eller vill tävla. Bara du som är ryttare och vill utvecklas. Du blir inte bara en bättre ryttare, du blir också en bättre människa.
Så är det verkligen.
Ja. Så in och kika på det.
Ja, haffi.se.
Men om vi pratar lite, kan vi inte prata lite om så, hur kan vi få, alltså bygga upp SLO? Alltså hur kan vi få den här samhällets acceptans att hålla på med...
Med det vi gör.
Det, med det vi gör.
Det är ju, det sa vi också lite innan, att mycket, alltså det här som sociala medier till exempel, har ju jättemycket påverkan på hur andra utanför vår, den här konstiga hästvärlden, alltså hur de ser på oss. Och alltså det, så är det också, okej, alla vi som håller på med hästar, alla hästar i hela världen, det är ju en grupp. Och sen är ju vi Islands hästmänniskor är ju också en grupp, kanske i den här gruppen, förstår du vad jag menar? Ja. För att det finns också många bara allmänna hästryttare som tycker att vi är konstiga som rider de här lite mindre hästarna. Ja. Förstår du vad jag menar? Så att det är också lite, det är en grej. Och sen, alltså den större grejen är ju att få hålla på med hästar överhuvudtaget. Alltså bara som det här nu, att det är pratat om hästarna ska få vara en del av OS eller inte. Liksom. Ja. Vi är ju ändå typ, alltså på den nivån av allvarlighet, eller vad man ska säga.
Gud ja, och där tyckte jag, för det nämnde ju Anders Eriksson i det poddavsnittet, att han tycker att är det så att det inte ändras någonting, att de faktiskt inte tar ställning och ändrar på hur sporten utförs, då tycker han att det är helt okej att den faktiskt också så stängs ner, att det inte är okej. Men vi har ju egentligen alla förutsättningar att ändra saker. Men det som är kanske svårt är att, som jag kan tycka känns svårt, att det är så högt upp. För att det sa de också i den, han heter Michael, jag tror han heter Michael, som vi lyssnade på, som pratade om social license to operate. Att breeders breed, riders ride, what judges judge. Mm-hmm. Det vill säga, vi kommer alltid avla och rida och träna utifrån vad domarna och de högst upp, vad de dömer och vad de säger liksom är inom situationstecken rätt.
Mm-hmm.
Så att det ligger ju, det är ju jätteså mycket, alltså mycket ansvar på de högst upp.
Ja, precis. Och det är ju inte, alltså egentligen är det ju, visst, domarna dömer ju, och de dömer ju utifrån ett domarreglemente. Så att det är ju inte domarna i sig som, alltså, behöver ändra sin åsikt, utan det är ju i så fall reglementet som måste ändras. Och det görs ju, som du säger, högt upp. Liksom. Ja. Och i våran värld är ju det FIFE då.
Ja. Men det som jag kan tycka också, om jag, min åsikt, alltså nu för att göra skillnad på fakta och åsikt, min personliga åsikt, det är ju att ja, du har ett domarreglemente, men det är ju väldigt tydligt att det är fortfarande en människa som har egna åsikter och ser saker på sitt sätt. Och det ser man ju bara som när vi kollar på tävlingar, att vi kan se en trav som är helt svävlös och alltså inte har något sväv, som är fyrtaktig och bara inte i balans. Men för att i den ryttaren, den hästen, så får de ändå 6,5 till 7,5. Medan skulle det varit du eller jag som hade ridit på mindre tävling, så hade vi kanske fått 4,5 eller 4. Så att det finns ju, även om det finns ett reglemente, så är det också domarnas ansvar att följa det faktiskt utan personliga, vad man själv tycker på sätt och vis.
Ja.
Och det är det som är svårt. För det är en bedömningssport. Det är jättesvårt.
Verkligen.
Och det är det som gör att jag ibland kan tänka så här, okej, varför ska jag egentligen utsätta mig själv för det här och hästen för det? För att jag är ingen. Så det spelar ingen roll om min häst är i balans och faktiskt, även om den inte lyfter lika högt på fötterna som den andra, men den andra gick med sänkt rygg och bara flaxade med benen, men fortfarande får en högre poäng.
Ja, jag förstår. Jag vet inte, jag är väldigt lite inne i den här domarvärlden. Det är verkligen så här, all respekt till folk som jobbar som domare.
Ja,
alltså,
gud,
jag vet att det är, alltså, jag hade aldrig lätt kunnat gjort det bättre, och det är skitsvårt. Alltså, vi fick ju lära oss lite om det, att så här, öva på oss, alltså, öva och döma tävlingar och sånt. Och det är skitsvårt, kan jag säga.
Det är,
alltså, det är jättesvårt. Men det känns som att jag tror att många tränare och, alltså, så här, instruktörer, typ ridlärare och sånt, jag tror att folk har senaste tiden börjat tagit in det här med hästens välfärd mer och mer. Jag tror att det är på typ, alltså, i allas huvuden, förstår du vad jag menar?
Ja.
Och att alla börjar lite fundera på sin kammare, typ bara, okej, men hur är det här verkligen rätt, eller förstår du, bara börja med sådana tankar.
Men som samtidigt, så länge som du kommer undan med saker i tävling och sånt, så kommer man ju, fortsätt. Alltså.
Ja, jag vet, men det var det jag tänkte komma till. Att jag vet inte hur det är bland domarna. För jag har så lite insikt i den världen. Precis. Jag vet inte riktigt hur de pratar om det. Förstår du vad jag menar?
Mm. Men jag kan också tänka, så bara spontant som jag tänker, min tanke och åsikt än en gång, att ibland kanske det saknas den här bron. Det finns ju många domare som är tränare också och som är aktivt tränar och lär sig mer om hästens biomekanik och så vidare. Men så finns det de som egentligen bara är domare. De kan vara jätteduktiga hästamän och hästakvinnor och allt det. Men de har inte riktigt öga för, okej, bär sig den här hästen rätt? Och där tror jag att där måste vi få en starkare bro emellan den, alltså tränardelen och domardelen.
Ja, 100%.
För att det är inte, det kan, man kan inte komma undan längre med att hästen lyfter på benen, men den lyfter bara på benen och är en leg mover och inte en back mover. Det vill säga att den har hela ryggen med sig och lyfter upp i bogarna och får sin benaktion från det, utan den bara slänger sina ben. Det är ju också det, bara ta det på en gång nu, jag blev så exalterad att sladdarna flyger, som han sa i föreläsningen som vi lyssnade på, att för någon fråga om du skulle få ändra på en sak idag med bara med hästvälfärd eller bara med hästar och träning och allting, vad skulle det vara? Och han sa att jag skulle vilja att vi normaliserar mindre rörelser. Och jag vet inte om jag har sagt det här tidigare i något annat avsnitt, men det, alltså, det tåls att upprepas för att jag håller med. Alltså det varför är vi så fascinerade av de här extrema rörelserna? Och att i panelsnacket som var sen sista föreläsningen så kom de in på det, för jag frågade om den, för att det var ju Elsa Albersdotter som är domare och det var massa olika personer som liksom satt i panelen, och jag frågade generellt, så han sa det här, vad tycker ni om det utifrån till exempel att vi avlöjer hästar med bredare rygg för att vi vill få mer viktbärande
hållbara hästar.
Hållbara häst, men det här med att vi letar
extrema
efter
extrema rörelser är inte kanske hållbart för hästen.
Nej, varför premiera, alltså varför vill vi premiera det? Och då var första ena svaret var att det är inte alls, om du tittar på domarledningen för avelsbedömning så är inte det någonting vi premierar, fast det är inte riktigt sant, för att du ser ju få hästar med 10 förtölt som inte lyfter ganska rejält på benen. Så att jag var lite såhär, okej, säger du det så? Men så var det en väldigt så fin, eller så intressant vinkel. Om vi tittar på, det är ju nu på sena, alltså, det är ju bara inom de senaste åren som vi har fått de här extrema benlyften. Och så tittar vi på hästar som för oss till exempel i turerna, för att det var en i panelen som håller på med turridning. Och han sa det är jättekul med de hästarna och de är fina och flotta. Tar jag med dem i turerna dock, de hänger inte med. De klarar inte att springa lika snabbt som de som inte lyfter på fötterna, för att de lägger all energi på uppåt. De har inget framåt. Och de hästarna får jag bara ta hem och så får de göra någonting annat, för att de klarar inte av att hänga med. Och då var det en annan som sa, ja, titta då på evolutionärt sätt. Om du inte kan springa ifrån rovdjuret, då blir du äten.
Mm.
Alltså då är du död. Du är mat. Mm. Så det är därför det är vi som har avlat fram de här rörelserna. Det har inte funnits i hästarna för att det har inte gynnat dem.
Nej, och om man tänker på typ hur det var här på Island för alltså, inte så många år sedan. Då användes ju hästen som ett liksom, färdmedel.
Ja.
Och då ville du absolut inte ha höga lyft.
Nej, du vill inte slösa energi. Och det märker man, som Roker till exempel, som är, det är många som ifrågasätter varför jag ens har honom i turerna, för att jag vill väl antagligen, för att jag tävlar, bibehålla hans lyft och att han faktiskt har mycket auktion. Men han blir absolut, det är alltid risk att de blir lite mindre, har mindre lyft, för att de måste ta sig mer framåt än uppåt. Men samtidigt så det finns ingen bättre träning än att få springa fritt i en så i, vad heter det?
Naturen.
En flock. I springa fritt i naturen i en flock. Och att jag är lite så skitsamma med hans lyft. Jag vill att han ska vara en stark och hälsosam häst först och främst. Om det så minskar hans benlyft, I don't care. Helt ärligt. Men det är ju sådana här som många skulle inte släppa med dem i turer. För att de vet att efter några år kommer den hästen ha mindre lyft och den kommer inte vara lika flott. Men den kommer vara starkare och antagligen trevligare ridhäst.
Ja, precis. Och då är ju, alltså frågan är ju vad, Alltså varför håller man på med hästar? Vad är det för typ av häst vi vill få fram? Vad är det som är viktigt? Är det viktigt bara det vi ser? Och det är väl kanske det som alltså sån avel har gått ut på. Att bara att det ska se. Alltså någonting som fångar ögat liksom.
Ja, både och. För att som de pratade, så i panelsnacket, så just för att det var Elsa som är avelsdomare, sa det att de vill ju få fram hästar med bredare rygg, och de vill ha ett visst mått på bogbring, alltså bringan, bredden. De vill inte ha för smala hästar för de blir gängliga och så vidare. Men och hästen har blivit bättre, absolut. Men samtidigt, och det sa också han Mikael i sin föreläsning, för just det här med att han vill ha mindre benlyft, så sa han att det kommer, för vi strävar hela tiden efter mer. Det är bara frågan, när tippar det här över?
Mm.
När går vi för långt och det kommer bita oss i röven, rent ut sagt? Det har jag också tänkt på. Att det är så här, när kommer det ta stopp? Vad ska hända?
Det är
för
samma sak som att alla hästar har blivit så mycket högre.
Ja.
Hur hög är nog hög?
Precis.
Och hur högt är nog högt i benlyft?
Precis.
Och hur, alltså det finns ju också, man kan kolla på, men hur lång ska ryggen vara? Alltså så här, där finns det ju ett... Tackmark. Alltså en begränsning.
Ja, begränsning.
För du vill ju inte ha hur lång rygg som helst.
Nej, men sen kanske också frågan, för att du vill ju gärna ha en kort rygg idag. Men också en kort rygg kommer ju inte vara lika rörlig. Alltså det finns också sådär, vad är det ultimata?
Mm-hmm. Och det är väl det som kanske är svårt, alltså speciellt som avel och så, att den här islandshästen som vi har idag har ju alltså på så sjukt kort tid ändrats jättemycket.
Ja.
Och det har ju dels alltså med avel att göra, och sen att det finns så pass många bra tränare som också kan ta fram de här hästarna.
Mm.
Men det har gått väldigt, väldigt fort.
Ja, och frågan är när kommer vi få sakta, liksom lite sätta, begränsa oss, alltså vad ska man säga, dra i tyglarna på oss själva lite grann.
Men jag tror att folk tänker mer och mer på sådana här grejer nu.
Ja. Och dels så tycker jag att det känns som att det är ganska vanligt ändå, i alla fall om man tittar på annonser i Sverige, att absolut, det är många som säger men jag vill ha, det ska vara minst 1,45. Det känns som en så lite standard. Eller den här hästen är 145 i mankhöjd eller mer. Men så finns det också, man ser ofta, men jag vill ha den lilla, den gamla isländska hästen. Jag vill ha en liten bastant häst som, den behöver inte lyfta liksom över stenarna, men bara den har rentölt och är mjuk. Ja, men robust.
Mm. Ja, och det beror ju på vilken uppgift hästen ska ha liksom.
Ja. Men också då, om man då tittar på, okej, större delen av Islands hästryttare är hobbyryttare eller ryttare som bara rider för skojs, alltså för skojs skull.
Mm.
Jag kan ibland tycka att hobbyryttare låter lite så att man så här ser ner, men det,
jag förstår. Ja.
Men det, jag vet inte vilket ord som är bäst att använda. Jag menar absolut inget illa med det. Jag menar det som ett positivt, för att jag tycker det är helt underbart med ryttare som rider för att ha kul. Men och då är det så, okej, det är största gruppen av ryttare. Så tittar vi på vad vi avlar fram för hästar idag. Det är ganska gängliga, höga, mycket rörelser. Det kräver ganska mycket teknik ofta att rida de hästarna. Och det är lite samma problem som de ser i storhästvärlden. Och de pratar om det, att det kostar lika mycket att avla fram den där topphästen med jätteflashiga rörelser, men större delen av befolkningen behöver en häst som är lättriden och som har ett milt temperament och
bra balans.
Och då är det så här, okej, när, vad ska man säga, för att jag förstår, du och jag vill ju gärna kanske ha hästar med lite temperament och rörelser och så vidare, för att vi jobbar med det och vi är på den,
vi vill ta fram hästar till oss själva.
Precis, vi är på den delen av skalan, kan man säga. Och men de flesta är inte där. Men om du avlas utifrån de perspektiv, förstår du vad jag menar?
Ja.
När kommer det slå över?
Mm-hmm.
Och vad ska hända för att vi... Det är klart, det kommer ju inte bara superstjärnor med höga lyft och så vidare. Det kommer ju en hel del bara vanliga ridhästar, absolut. Men varför måste vi söka efter de där extrema egentligen? Blir då den allmänna hästen bättre av det? Det är det jag funderar mest på.
Jag fattar.
Att med det att söka efter extrema lyft och det ska vara liksom mycket rörelser och det ska vara X-faktor och så vidare och så vidare. Blir då också den allmänna ridhästen bättre? Så länge det är så, då är det väl okej.
Då är det väl bra.
Då är det väl bra. Men är det så? Och hur vet vi det? Ah, förstår du vad jag menar?
Mm, ja, jag fattar. Ja, det är bra.
Bara, jag tror det är kanske den som där skon klämmer lite för mig.
Ja, för att man vill ju hela tiden att hästarna ska bli bättre och bättre.
Ja.
Såklart. Och att de ska hålla längre och längre. Och att fler ska kunna rida den. Liksom.
Ja, det är bara en sån tanke som slog mig lite. Mm. Men om vi kommer tillbaka till...
Vad var det vi började med?
Jag vet, det var med det här med sociala medier.
Ja, vad man kan ha för påverkan på det. Liksom.
Ja, det är det som, och det pratade de om också i föreläsningen, att det sprids, idag sprids superfort. Det ju så himla fort. Och det är inte säkert att den bilden du lägger upp, en icke-hästmänniska vet inte vad de tittar på. Och det kan lätt bli att de dömer den bilden på ett annat sätt och så sprids det liksom negativa saker om det. Och det kan absolut gå åt andra håll också, såklart. Men att vi måste vara, vi som håller på med hästar, vi måste vara, vad heter det på svenska? Heter det proaktiv? Nej. Proactive. Vad heter det på svenska? Du får säga något vettigt medan jag googlar.
Nej, jag vet inte.
Men
vad menar du med det?
Alltså... proaktiv, att vi jobbar istället för att vi gräver inte ner huvudet i sanden, men vi jobbar aktivt för att sprida kunskap, för att visa de positiva delarna.
Mm.
Lite det här att absolut för varje dålig bild som visas, och det är bra att det här visas, att vi får upp ögonen för det, men det är ju risken om det bara visas dåliga saker att vi inte får då den här samhället,
sociala acceptansen
att hålla på med det vi gör.
Men vad, det är väl här också kanske som är svårt då, vad är att lägga upp en dålig bild? Det är det här som är så svårt, för att det beror ju också på vad man har för kunskap.
Ja, men tänk så som väldigt ofta när du ser bara en enkel sak, reklam för hästar, om det nu är hästmat till exempel, alltså foder. Och att det slogan är så här, for your happy athlete, men på bilden är det en häst som har pain face och du vet.
Ja, du menar så. Ja,
till exempel det. Mm,
exakt. Ja. Jo, jag tror jag bara menar typ alltså en bara vanlig människa som lägger upp bild på sin häst.
Ja, nej, det, så nu är det först och främst kanske
lite större.
Ja, jag fattar. Högre upp.
Mm.
Och bara sån sak att nu, och där kan jag bli så här, okej, varför? Att många i större tävlingssammanhang och sånt, så har du inte rätt, du har inte rätt till att dela filmer. Jag följer ett konto som bland annat hon har visat filmer på olika, från olika tävlingar på olika hästar och jämfört poäng, till exempel okej, vad ser du, alltså det här ser jag, och utifrån vad domaren liksom handledningen säger så borde den här hästen inte kunna komma över en viss poäng, men den har ändå fått den här poängen, medan den andra hästen som då uppenbarligen den är inte lika flashig men den går i balans och så vidare får mindre poäng. Och att bara så öva ögat egentligen, som är skitbra, för det är det vi behöver göra. Men hon var tvungen att ta ner alla videor för att hon har inte rätt att dela dem.
Nej.
För att de tycker att hon har delat dem, alltså hon har inte rätt att dela dem, men samtidigt så de klippen ligger fortfarande uppe och de finns fortfarande, alltså det är så, okej, varför får hon inte dela dem, varför får hon inte prata om?
Jo, men alltså just i det tillfället så är det ju säkert någonting som har med rättigheter att göra som man inte är insatt i.
Ja, fast samtidigt,
men jag förstår vad du menar.
Sketchy.
Ja, jo, jag förstår vad du menar. Ja. Ja. Men ja, jag förstår att också som det exemplet som du tog, att så här, ja, men, säg all reklam, annonsering, alla företag, bara nyhetssidor, allt sånt.
Alltså också så här, jag vet att det har varit mycket.
Bara allt, alltså också allt vi lägger upp.
Ja, gud ja. Ja, man är ju typ, alltså jag vet att, och då har vi pratat om sinsemellan, att jag kan vara så här, okej, vågar jag lägga upp den här videon?
Jag vet, ja.
För att man vet hur mycket ögon som har, tycker och tänker. Alltså bara som den här om året, jag fick en kommentar att det var hård ridning för att jag, alltså observera, jag hade en ridpisk i handen. Jag rörde aldrig hästen, jag viftade aldrig spö. Att det är ganska hård ridning för hon rider med spö. Och jag bara såhär, gud, jag har aldrig fått höra att jag rider hårt. Eller att jag skulle ha grov ridning. Och jag fick verkligen säga, du vet, jag tog det till. Jag vet att jag inte ska, och du var såhär, men du kan ta det till. Alltså, man kan inte, och jag vet det. Men då blev jag så okej. Okay, vet du vad jag gjorde då sen nästa pass? Jag provade att ta av all fucking utrustning på min häst. Och jag kunde fortfarande göra alla moment utan utrustningen. Betyder det att jag alltid rider utan utrustning? Nej, men jag rider uppenbarligen så pass bra, så pass ok att jag kan göra det.
Men det där är också, vi kan ju ta ett annat exempel. Du vet Hannibal.
Ja.
Kom du ihåg?
Ja.
Från Sovum som Mette visade. Och han fick lite så kritik för att han var lite så genredder. Alltså, lite känslig inne på banan. Att man såg att han blev lite rädd för grejer i omgivningen, undervisningen. Och då var det många som kritiserade hästen. Alltså så för att säga, okej, hans lynne kanske inte är tillräckligt bra eller bla bla bla. Eller hur?
Mm.
Mm. Och det som hände sen är ju då att alltså i så korta drag att så här, Mette tar till sig den här kritiken och lägger upp en film sen på, alltså som är öppen för alla att se, som hon delar. Och då det är också, då filmar de henne när hon gör ordning hästen, och den här filmen är också oklippt. Jag vet inte om den finns kvar. Om den finns kvar någonstans så kan vi säkert dela den.
Ja.
Men, ja, men du vet, hon gör i ordning hästen och visar egentligen bara alltså massa olika moment där hon typ så här, ja, men rider på bara på halsring och hästen tältar och galopperar och hon stoppar och hon hoppar av och så gör verkligen bara jättemånga olika exempel på, alltså som visar på att hästen har bra lynne och bra gångarter.
Ja.
Och det är också viktigt att ta fram att filmen är oklippt. Alltså, så att det är liksom inget då hokus pokus klippning.
Men,
och det var ju, och så fick hon jättemycket så uppmärksamhet efter det här också, så det blev ju så en liten grej. Och sen har ju det, alltså, det har ju, sen behöver inte det betyda att han ger det här lindet till sina avkommor liksom, men sen har ju också visat sig i tävling att det har gått bra.
Ja.
Men det var bara så ett exempel.
Ja, ja men precis. Nu säger inte jag att allt jag gör är perfekt och att jag aldrig gör fel.
Nej, exakt, såklart. Och så men det, var bara ju, sån, gäller ju alla.
Bara en sån, så bara hur också man kan vara lite så, för att det finns så många som tycker och tänker så mycket.
Ja, exakt.
Och att det beror mycket på hur, vad man har för tidigare kunskap och erfarenheter, hur vi ser på olika saker. Det tog även Sveit Ragnarsson upp i sin, för han pratade lite om det här med hur, alltså för vi vet, det finns forskning på vad hästen har för påverkan på oss som människor. Men vad, nej, tvärtom. Vad vi har för påverkan på hästen. Men också att kolla vad, hur hästen påverkar oss. Och då tog han upp det här exemplet med, för att just det här hur vi ser varandra. Det har ju så mycket att göra med vad vi har för tidigare erfarenheter och kunskaper och vår syn på världen. Och exemplet var den bilden som jag tror de flesta har sett som håller på med islandshästar, var en stor hästryttare står och tittar på vår lurviga skitiga islandshäst och tänker gud stackars häst, och vi står och tittar på den stora hästen som har 10 000 filtar på sig och säger stackars häst. Att det liksom finns alltid två sidor av myntet, och det beror så mycket på vad vi har för syn och för tidigare kunskaper och erfarenheter. Det är också en sak som spelar roll.
Men ja, men jag skulle vilja säga en sak som, alltså med det här med sociala medier och att det är jättemycket, kommit upp jättemycket och det är så att delas supermycket och allting, och alltså som det här exemplet som du sa också, att det är så här, man tar ett klipp från en tävling och lägger ut och säger att det här är dåligt och så vidare, och jag kan bli lite så allergisk mot sånt, alltså typ som det där exemplet som du tog upp, för att jag tycker att det blir så mycket fokuserat på
det negativa.
Exakt.
Men där, alltså,
och jag, alltså, så här, man behöver absolut inte hålla med mig, inte du heller.
Nej.
Men så här, jag blir alltid lite allergisk mot sånt, och också bara såna, när det blir bara att det här är dåligt, dåligt, dåligt.
Men där, alltså, jag förstår vad du menar, för jag kan tycka samma sak, men det beror på, är det bara att man tycker att ja, men det här är dåligt, eller om man faktiskt ur ett häst, alltså hur hästens välfärd.
Jo, jag fattar. Och då kan man också tycka att så här, jag är dålig som inte kanske håller med och säger att det är dåligt. Förstår du? Att då kanske man tycker att jag skiter i det. Men att så här, det som är viktigast för mig är hellre då att så här, okej, men vad kan jag göra? Jag, den här lilla människan. Vad kan jag göra för att få det här att bli bättre? För att så här, jag håller absolut med mesta av det här som liksom kritiseras. Absolut, det är inte det. Men att hellre så här, okej, men jag vill hellre lägga all min tid och energi på att så här, vad kan jag göra för att få det att bli bättre?
Men där är väl också en viktig sak att det, jag förstår varför du blir allergisk, för jag kan också tycka för att det, jo, för att det blir också när vi bara fokuserar på det som är dåligt, så För varje dålig sak som visas så krävs det typ 3 positiva saker. Mm. För, men att göra skillnad på att bara säga det här är dåligt, det är en sak att bara så kritisera. Men en annan sak om vi gör det, tänk utbildningssyfte. Okej, det här är en fin häst och det är så, men om du tittar noggra på det här så ser ni att okej, den hästen är faktiskt inte, den bär sig inte rätt. Men att man då också visar exempel, och det är det hon gjorde, det är det som jag tycker är bra med hennes konto, för hon visade hur det ser ut när det är rätt. För det hjälper inte att bara titta på, precis som man tittar på flashiga hästar och de har fått höga poäng, och tänker man, det här är det som vi vill ha. Och eftersom att domarna dömer högt, då är det det som jag vill gå hem och träna på och göra likadant. Men att kunna titta på, okej, så här ser det ut. Det här är inte gynnsamt, alltså det här gynnar inte hästen. Den här hästen är inte en harmonisk häst. Men titta här på den här hästen istället. Den här hästen är harmonisk och den bär sig bra. Och så vidare. Så att man både kan lära sig och se, vad ska jag säga, de varningstecknen som man kanske kan så leta efter och hålla utkik efter. Men att öva sig i, okej, vad är rätt? Så att det inte bara blir fokus som du säger.
Jo, ja, exakt. Ja, det är det jag är lite svårt med. Men frågan är då om, jag vet inte, om så här Instagram story är det rätta forumet för sån typ av utbildning.
Vad sa hon? Ja, hon gjorde väldigt bra...
Nu, jag bara säger allmänt.
Ja, allmänt. Ja, men som hon till exempel, hon gjorde videos vad hon jämförde. Mm. Hon hade den hästen som fick högt men som inte bar sig rätt och liksom förklarade, okej, det här är det vi ser. Och egentligen hon kritiserar inte, hon sa bara det här är det vi ser. Mm. Och att på så sätt försöka utbilda. Till exempel att hur ska, för att man är så van i stora världen att se Piaf på ett visst sätt. Att man kanske har glömt bort hur en riktig Piaf ska se ut. Vad letar man efter i en Piaf? Och det gjorde hon att, okej, då var det kanske ett äldre klipp på en häst som då var väldigt bra och som faktiskt gick en riktig Piaf jämfört med en flashig häst idag som om man tittar på utefter kriterierna för en väl och korrekt utförd Piaf så var inte det en Piaf. Men vi är så vana vid att se det här som är idag att det är inte någonting vi ifrågasätter.
Men varför kan man inte bara då dela det bra?
För att vi ser så mycket av det som inte är bra också.
Och det är det jag känner också. Det är bara fullt av sånt. Alltså det enda som är i mitt flöde nu, det är bara, du vet, bilder på dressyrhästar med hemska bett och förstår du vad jag menar? Och det är också det tar sån stor plats.
Ja. Som är på gott och ont.
Alltså, ja. Men det är, och det är, men för min smak tar det för mycket plats.
Ja. Men jag tror att det är det. Men det är väl för att du är medveten. Jag tror att det är det som är skillnaden. Du är medveten om det och du vet att den där hästen är inte en lycklig häst och du ser att det där är inte utrustning som är OK. Men för många andra är det vardagligt och de tycker bara, men det där är okej. Det är inget konstigt.
Jo, men så det är också så här, om det här bara, du vet, det delas och så är det också det, alltså det står där också i våra anteckningar, men att om, alltså ju mer plats det får ta, desto mer så ser ju också samhället det. Folk kanske som inte håller på med hästar. Okej, nu börjar delas massa hemska bilder här. Att folk som håller på med hästar, det är ju bara helt fruktansvärt. Ja. Förstår du?
Och det var det som var grejen med det här to work proactive. Det vill säga att vi måste dela också de bra bitarna och försöka visa varför vi ska ha rätt till. Alltså, inte ska, men egentligen varför har vi rätten till att göra det här? Ta de valen att försöka. Okej, man gör sitt bästa och försöker faktiskt att visa att man bryr sig. Och att dela sådana saker. Som att jag försöker att dela att våra hästar går ut på fältet i stor flock, blandad flock, varje dag i flera timmar. Och att den glädjen jag känner när de hästarna sen när man kommer ut med träns, de kommer springa till en. Det är inte så att de bara, oh shit, där kommer hon, jag ska tränas. Då har man inte så, okej, jag gör någonting rätt. Vi gör någonting rätt. De här hästarna har nog OK för att de väljer att komma till mig. Eller som häromdagen, det värmde i mitt hjärta att min häst, jag släppte honom medvetet när dörren var öppen. Och Aisha som tränade en annan häst, hon gick ut med sin häst och han var ändå kvar inne med mig när jag tränade min andra häst. Och han hade alla anledningar i hela världen att gå ut från ridhallen. Han såg de andra gå ut, han såg flocken utanför. Han hörde fodringsstationerna öppnas. Men han vände sig, ja, jag är här. Och så visste jag på honom, han bara, okej, jag kommer. De sakerna måste vi också, som du säger, istället för att fylla flödet med bara skummande munnar och blödande munnar och hästar i pain face och stress, alltså att stressuttryck, att också visa de här delarna. Att för att visa att det finns faktiskt, vi är många som bryr oss, vi är många som försöker göra bättre.
Det är jätteviktigt. Och så en del i det är ju också vi jobbar ju som tränare. Alltså så här, en del i så här, vårt vardagliga jobb är ju bara typ så här, den undervisningen som vi gör. Att utbilda folk. Att sitta och prata här. Så det är ju en del som vi kan göra för att försöka göra någonting bättre, ja. Tänker jag.
Absolut. Gud ja.
Man får försöka tänka på vad, och det är också viktigt så här, hur vi pratar om det. Alltså hur vi pratar om hästar. Alltså det är också en jättestor grej i den här podden. Alltså vad man väljer för ord till exempel. Jag vet att så här, ibland kollar vi på varandra när vi ska säga någonting som är lite tveksamt.
Ja, jag vet.
För det är så viktigt.
Ja,
det är jätteviktigt.
Och där, det som du kom in på där med just det här med utbildning. Att det är många... Det är många faktorer i det här för att vi ska få fortsätta med. Det är dels utbildning, att vi utbildar folk och att vi berättar vad det är vi gör och hur, varför vi gör som vi gör. Så att vi, det är inte bara ja, men jag tränar hästen och folk kan vara så okej, men varför? Och bara en sån sak som, det har vi inte tagit upp än, men som vi kan nämna nu i alla fall. Det här med att vi vet att våra hästar är toppatleter och det är inte frågan om if they So
if they could,
it's a question about if they should.
Ja.
Det vill säga, det är ingen fråga om vad våra hästar kan. De är toppatleter. De har alla förutsättningar för att vara atleter och är atleter. Men det är frågan om de ska vara det. Och då, för att vi ska liksom få låta dem vara det, det vill säga tävla och så vidare, då är det ju bara viktigt att vi gör det på rätt sätt. Så att det handlar inte om vi vet att de kan. Och de gör jävligt bra rent ut sagt. Men det är frågan om de ska. Och då är frågan hur vi visar och hur vi lägger upp det och allting. Om vi kommer få det eller inte.
Mm.
Det är så mycket. Men jag vill säga, vad har vi gått igenom ens?
Nej, jag vet inte.
Det är så många faktorer.
Vi gör bara vårt bästa.
Ja, det vet jag att det var redan på förra året sån olika föreläsningar som var. Redan då var det prat om det här med att vi har som viktig roll, vi som håller, alltså, så jobbar med det här och vi som är, visar oss offentligt, eller vad man ska säga.
Som syns
utåt. Att vi visar
det är bra.
Det är bra.
Mm.
Att vi faktiskt försöker promota det. Det betyder inte att det dåliga inte finns. Det ska vi inte sopa under mattan, absolut inte. Men vi måste visa att det finns bra.
Ja. Ja, och det är väl egentligen det viktiga, alltså så här, om man pratar om välfärd, liksom, att bara ha respekt för hästens naturliga behov.
Ja, var inte det han sa i Erik Andersson, heter han Erik Andersson?
Anders Eriksson.
Nu blir jag betrött. Anders Eriksson, jag blir helt så bra. Att hästvälfärd är väl egentligen, det är väl basic, det är det här att du ska utgå från hästens behov. Att respektera den som, för den biologiska varelsen som den är. Det var så han sa det, tror jag.
Det kan väl vara, men ja, bara hästens naturliga behov.
Ja, och att hästvälfärd är att förstå hästen som biologisk varelse.
Mm.
Och det vill säga att vi förstår att den har behov av grovfoder, att den har behov av att vara i flock.
Mm, varför hästen behöver röra på sig till exempel.
Precis.
Att så här, hästen är ett flyktdjur, alltså därför beter den sig som den gör i vissa situationer. Och det är så himla viktigt att veta de här grejerna.
Mm.
Jag vet inte hur det är nu, alltså sen när jag började rida på ridskolan när jag var liten, det var ingen som lärde mig sånt här.
Nej. Och då måste jag få flika in, bara för att nu fick jag en ny elev i barngruppen som hon, den hästen hon hade var ny för henne. Och då passade jag på, och jag tänkte på det, det här känns inte som att det är inte så vanligt att man fick lära sig när man gick på kurs eller red för på ridskola eller instruktör. Men för att hon sa, jag frågade hur är den här hästen? Så sa han är ganska villig och lite så kan springa. Jag bara okej, när han är villig och springer, är det en okej känsla i dig eller får du obehag? Hon bara, jag får lite obehag. Jag bara okej, det är han som springer alltså. Han springer för att han är rädd, inte för att han är villig. Och då visar han honom ridhallen och då förklarar jag för henne, okej, hästen är ett flyktdjur och när den blir rädd så måste den få röra på, alltså om du försöker hålla i honom när han är rädd, då tar du bort hans så grundins, alltså hans, det enda han vill göra är att få röra på sig. Och då är det bättre att han får röra på sig, men du kanske bestämmer hur han rör sig och vart han rör sig.
Mm.
Och att jag förklarar det här med att okej, ser du hur öronen är nu? Mm. Hur han är så helt spärrade öron rakt fram. Nu har han allt fokus där och han är lite osäker. Och så gentemot när han sänkte halsen och började spela med henne och lyssna på henne. Och hon bara, åh, ja. Och som du säger,
att det här... är så sjukt viktigt att man lär sig det här. För att det kan, alltså det hjälper hästen så otroligt mycket.
Precis, och bara den...
Då, och oss också.
Och oss, ja. Så gud, ja. För att hon helt plötsligt förstod. Det var så kul och så himla mysigt. För jag blir själv, för mig tycker jag att det här är skitviktigt. Och det här borde alla vilja lära sig. Men det känns som att jag går inte på kurs för att lära mig det här. Ibland känns det som att man har lite, vissa har den inställningen. Men den, jag frågade henne, okej, säg tre känslor som du känner nu. För sen fick hon hoppa upp och rida honom i slutet. Och bara skritta runt och göra samma sak egentligen. Visa honom hallen och ta, lägga märke till hur han reagerade. Och så säger jag, hur känns det nu? Bra. Jag bara, okej, något mer. Lugnt, så harmoniskt. Jag bara, ännu mer. Hon bara, I dislike. Så bara, det är underbart. Mm. För att hon hade ju inte känt honom så där lugn förut. För att, hon visste inte bättre. Och det var bara så kul att det se. Och bara, okej, det där var en viktig lärdom för henne. Alltså, tänk, jag är så glad att jag fick ge henne den, den liksom, insikten.
Insikten, ja.
Och det, vi måste veta det här när vi jobbar med hästar. Mm.
Det... Ja, oavsett vilken nivå du är på så är det så himla, himla viktigt. Inte bara för oss, alltså... Förstår du? Men bara om man, som du säger, om man bara börjar rida eller om man har sin häst, har köpt sin första häst eller vad det än är liksom.
Ja. För det, jag tror att det är också så här saker som kan gå lite på nerverna som instruktör, men det är för att man inte har lärt sig bättre eller vet bättre. Men bara, ah, men han är alltid så fräck. Eller han låtsas alltid, han gör alltid så här när han tycker att det är jobbigt. Eller han låtsas alltid. Man bara, men häst kan inte låtsas.
Nej.
Det finns liksom ingen så
Nej,
dolda...
Och det där är också en grej i det här. Alltså dels hur... Det är viktigt att vi tänker på hur vi pratar om hästen och om träning om häst och till exempel sådana där sägningar. Eller, det vet jag att vi pratade också lite om där med Mette på den första kursen. Kommer du ihåg det?
Mm-hmm.
Att man ger liksom, man säger saker som man bara slänger ur sig som är inte sant.
Mm.
Och det är så alltså, oschysst mot hästen. Och du ser inte heller vad som ligger bakom det egentligen.
Mm.
Och vi måste, alltså det är så himla viktigt. Jag vet att så här, typ som du och jag kan sitta och prata, alltså ibland så säger vi saker och vi vet att så här bör man inte säga, men vi vet mellan oss två
vad vi menar.
Vad vi menar.
Ja.
Exakt. Jag tror att det är så himla viktigt att man, ja, men du vet bara typ när man sitter och pratar i stallet eller fikarummet, hur man också så pratar om hästen.
Ja.
Liksom. Och hur man umgås runt den.
För det är en sak som jag, ett uttryck som jag gillar väldigt starkt, och det är att hästen är bäst på att vara häst.
Mm.
Och det säger, jag tycker det säger så mycket. En häst är bara en häst och den vet bäst hur den är en häst. Mm. Och om vi inte då förstår vad det innebär för en häst att vara en häst, då har vi missat ganska mycket och vi kan inte riktigt bidra till ens välfärd.
Nej, och det kan vara så små saker som att bara säga, nej, gör inte så. Va? Hästen har ingen aning om vad du menar. Förstår du vad jag menar? Alltså så här, ja.
Men också på tal då om det att, okej, är det här vad hästen behöver eller är det vad vi vill för att vi tycker att det är mysigt för hästen? Till exempel som han sa det här med foder. Du vet, det finns
tillskott
biljoner tillskott och massa extra foder.
Det är samma sak som med utrustning och tecken. Och, så det är inte välfärd i sig. Liksom.
Nej, det är för alltså att vi tycker att det får oss att må bättre.
Ja, precis. Alltså, så här, välfärd är först och främst att så här, hästen har en bra torrhage och gå i och den har mat och vatten.
Ja, och att den, som han sa, att egentligen hagar idag, det är inte hagar, det är en utebox. För att det är de där små rutorna de står på, det är inte en hage, det är en utebox. Så att också det att, okej, får den röra på sig? Uppfyller den sitt rörelsebehov? Uppfyller den foderbehov? Sociala behovet? Liksom, kan man checka i alla dem? Ja, men då är man på god väg, skulle jag säga.
Och sen är det så här, du vet jag, vi har pratat om innan också, så här, det är klart att det är inget fel med att ge hästen. Ge hur mycket tillskott du vill, förstår du? Men att det som är alltså, nummer ett viktigast, som inte får glömmas bort bakom allt det där, är att så här, det är mycket viktigare att hästen har en stor och bra hage som den kan röra sig i. Istället för att den får extra, vad det nu är.
Havre eller någonting.
Ja,
för att vi tycker att det är lite mysigt. Och, alltså, absolut,
ja, och ge det. Men det finns så mycket andra behov som man måste kolla på först.
Ja.
Och kan man på något sätt ge hästen de behoven så är det viktigare än att köpa det här extra täcket. Nej, och lägg då kanske en halvtimme extra på att så här, ta en promenad med hästen om den har en liten hage att röra sig i.
Ja.
Det gynnar den mycket mer.
Än att ge det där roande roandet kosttillskottet.
Oj.
Ja, vi har pratat en hel del. Ett långt avsnitt. Har vi fått fram det vi vill med det här?
Nej, det tror jag inte.
Det finns så mycket mer att säga. Men ja. kanske
tar vi upp något mer.
Ja. Om inget annat så kanske det här kan vara ett startskott för att öppna upp för diskussioner.
Ja.
Och konversationer.
Mm. Och man kan också få bara så hjälpa till och också skriva till oss vad man kan göra för att få det här att bli bättre.
Ja, och vad vi ska göra för att få behålla den här sociala acceptansen. Att hålla på med hästar.
För det vill vi ju och det är bara så himla, himla viktigt.
Ja, och det är viktigt att inse att det är faktiskt ett riktigt hot. Alltså vi är i fara att faktiskt inte få hålla på med det här om vi inte ändrar någonting.
Och man kan också bara få skriva typ så här vad man själv tänker.
Absolut, bara allting är välkommet. Ja. Som sagt, det är kul att öppna upp för diskussion och vi har nog bara fått med en bråkdel av allt som går att ta upp.
Vi ville också på något sätt bara så börja någonstans och öppna upp i något litet hörn. Liksom. Alltså, så här, vi pratar ju mycket om det här själva, men så vill man också, alltså man vill typ få fram det på ett så bra sätt som möjligt också för att det är så himla viktigt ämne ju.
Ja.
Och det jag vet inte om vi lyckades eller inte.
Nu ser jag i dina anteckningar här en sak som kanske var så lite slutgrejen. Att man ska inkludera publiken. Och det vill säga att man ska visa och kommunicera och äga upp till problemen och inte låtsas som att de inte finns, som vi sa.
Mm.
Men det vill säga att vi istället för att...
Det är väl det vi gör nu.
Ja, men lite så att... Och man kan, jag tror att det kan vara så snöra ihop, vad ska jag säga... binda ihop allting.
Säcken.
Ja, men knyta säcken. Vad säger man? Säger att du är trött utan säger att du är trött. Men att om vi tar kontroll och visar och kommunicerar med de som inte håller på med hästar, då är det en god start till att få behålla det här.
Mm.
Vår rättighet eller vad säger jag, acceptansen för att hålla på med hästar. Så vi får inte exkludera.
Nej, precis. Och inte skylla på alla andra eller säga att de inte kan eller de inte vet och de säger bara saker som är fel. Utan att heller då öppna upp och säga så här, okej, men kom och kolla här.
Ja.
Så här har vi det och det är faktiskt helt okej.
Precis.
Det blir jättebra.
Ja, ska vi avrunda där?
Ja, vi gör det.
Jag tänker att folk kanske inte, deras hjärnor brinner nu efter att ha lyssnat på det här.
Vi har pratat så fort.
Precis. Men vi säger väl bara som vanligt tack för att ni har lyssnat och hoppas att ni har fått med er någonting från det här och ni kanske kan diskutera här i stallet eller skriva till oss, bara öppna upp för diskussion. Så hoppas vi att ni har en bra söndag och en fin kommande vecka.
Hejdå!
Hejdå!